Katrin.
Hur står det till idag då?
Nej, men väldigt bra. Jag var ju på älgjakt i Jämtland och sen hoppade jag in i bilen igår kväll och nu är jag ute i skärgården. Alltså, jag sitter alltså inne i någon så här busskur i Vaxholm och ska plocka upp hantverkare här för att åka ut och fixa lite grejer på ön.
Okej, men du, sköt du någon älg eller?
Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte att jag är riktigt redo för att skjuta en älg. Alltså jag, jag var nästan lite så här, gud, jag hoppas inte att jag liksom får, alltså, jag såg två rådjur när vi var ute på söndagen och vi...
Bambi.
Bambi, men... alltså det är inte så viktigt för mig att skjuta. Jag tycker bara att det är så kul att få vara med och hela den sociala biten. Och sen så träffas alla i byn och man grillar och barnen leker. Och det är så här, det är så otroligt.
Men
härligt.
Sköt någon av dem du var med en älg?
Inte just den här gången. Men man är ju ute väldigt mycket. Du vet, de trampar ju runt där hela dagarna. Alltså det är ju, du får ju tänka att... Alltså första jakten, då var vi ju i byn. Alltså precis, alltså det var ju som att...
Vad skjuter man i byn? Människor eller?
Nej, men vi var ju så nära. Alltså man bor ju i jaktmarken.
Okay.
Så Stefan kom och plockade upp mig och sen bara gasade vi runt hörnet. Och sen plötsligt var vi liksom mitt ute i skogen. Alltså det är ju så nära till skogen. Man bor ju liksom bara ett stenkast från skogen.
Sköt ni något djur?
Inte på den här jakten nu när jag var med. Men de har ju skjutit mycket djur. Men de är ju ute varje dag. Men alltså jakt... Alltså, alltså jakt i sin renaste form och så här så man jagar. Om det inte är uppstyrd drevjakt i, liksom på inhägnat område. Eller så, mycket av jakten handlar ju om att bara sitta och vänta och vänta och vänta på pass. Mm-hmm. Eller gå runt och leta. Och du vet, det är ju det som är...
Det låter ju verkligen som någonting som jag skulle uppskatta enormt. Alltså jag var på föreläsning i morse i en timme. Jag höll fan på att krypa ur kläderna. Alltså. Jag är så jävla rastlös.
Jag tror inte att jakten är helt rätt för det. Du vill ha action.
Ja, men alltså har man lurar i alla fall som man sitter och lyssnar på så här bra musik eller nej?
Nej, man måste ju lyssna ifall man hör om det är några kvistar som... knakar in i skogen.
Åh gud, jag kanske... dör. Mm. Alltså, det börjar krypa i hela min kropp bara att lyssna på det. Annars?
Det är strålande solsken och det känns helt underbart att bara åka lite båt. Jag är så glad att vi har en så bra båt. Det är ju, vi kan verkligen tipsa våra följare. Aronet.
Ja, den är fantastisk.
Ja, men den är helt fantastisk. Och nu har vi den nya... Vi uppdaterade ju och köpte den nya modellen nu, Surprise, med den här tysta hytten. Du vet, det är helt, alltså det är typ, det kanske är vårt bästa köp.
Ja, efter husen på ön.
Ja, det är det nog. Ja, men det är såklart.
Jag åker ut i helgen. Så
ja, du gör
nice.
Det.
Fredag åker jag ut.
Ja. Ensam eller har du med dig någon?
Nej, men jag har med mig en. Ny förmåga.
Gud vad spännande.
Ja, så romantiskt. Fattar du vad romantiskt det var? Tända en brasa, dricka lite rödvin.
Ja, det är ju det.
Kan du vara så gullig och gå in och kika i mitt hus så att jag har värme på?
Det kan jag absolut göra.
Ja, det vore snällt.
Ja. Nej, men det kan jag absolut göra. Jag måste ta upp vattenskoten och lite sådana saker. Gud, det är så mycket man ska fixa med. Men det är så... Jag är helt såld nu på mitt... Alltså det här Jämtlandslivet alltså. Det är livet alltså. Det är inte klokt vad det är härligt i Bräcke. Alltså när man... lugnet och upplägget och naturen. Alltså jag är verkligen... Alltså, jag är på väg dit.
Träffar du din mamma?
Nej, det var ju det som var så sjukt. Jag kom ju upp... Jag hade ju planerat att vara där hela veckan. Men sen skulle jag ju på något konstevent och var tvungen att stöka om lite schemat. Så jag kom ju upp. Hon åkte ner och jag åkte upp. Hon skulle ju ner till syrran. Och det var bokat sedan länge. Så vi skulle ju ses 3 dagar. Och sen skulle hon skulle vara 3 dagar med mig och 3 dagar med syrran. Men det blev ju att jag kom upp 3 dagar för sent. Så att vi missade varandra.
Okej, fattar. Men visst åker vi dit. Vi ska ju dit på jul.
Ja, men alltså jag vet inte. Men vi kanske ska det. Alltså jag blev bara så här, gud, ska vi det eller ska vi inte? Alltså jag tänker också att...
Va? Det,
nej, men är Marbella inte ett alternativ eller?
Nej. Alltså för vi att... har ju bestämt, för att vi har bestämt att vi ska vara varannat år utomlands, varannat år egentligen.
Jo, det har vi gjort. Det har vi gjort. Det var bara att jag blev
lite
så här.
Nej, men gud, alltså killarna är ju råtaggade att åka upp dit och träffa alla kusiner och...
Ja, de är det på riktigt, det...
Ja, gud, verkligen. Mm. Och jag också. Och åka längdskidor och det är ju underbart. Men du, nog om det. Vi dundrar på med första frågan.
Ja, vi gör det, vi gör det.
Vi vill tacka våran sponsor Match. Bingo, det här är den absolut mest seriösa datingappen. Har du koll?
Ja, men alltså Match grundades redan 1995 i USA och de har funnits på den nordiska marknaden sedan 2002 och nästan en halv miljon människor har träffat någon på Match. Det tycker jag är helt otroligt.
Ja, och skillnaden på, alltså det speciella med just Match, det är ju överlag att man har lättare att hitta en seriös relation på Match. Det är inte lika mycket liksom fokus på såna här snabba liksom engångsträffar, utan det är ju väldigt vanligt att människor faktiskt träffas på Match och sen gifter sig och bildar familj och allt det där.
Mm. Men man ska också tillägga att Match är ju en modern och relevant app för seriösa förhållanden. Alltså man har ju inte bara möjlighet att träffa någon, utan man kan ju få så här coaching. De har någon så här AI-tjänst där du kan få lite hjälp inför din första dejt och få hjälp med samtal. De har event både i verkligheten, alltså där man kan ses, och i sån här live-rum. Man kan chatta med andra singlar på Match Live och liksom bryta isen där. De har video, det här älskar jag, videosamtal och audiofunktion, så att man kan ju spela in sin röst och lyssna till singlars röster. Det tycker jag är härligt.
Mm. Ja, verkligen jättekul. Hörrni, allihopa som är ute på jakt efter en partner, ladda ner Match, skapa en profil, starta något äkta. Rabattkoden RELATION ger er 30% rabatt på en månad på Match och den är giltig till den 1 december 2022.
Och en liten sak som jag vill lägga till. Det är alltså väldigt detaljerade profiler. Det är inte bara en bild hos Match, utan alla som är med på Match, de gör väldigt detaljerade profiler. Och då kan man även söka på ett helt annat sätt. Så vill man ha seriös dating, så lägger man ju ner väldigt mycket tid på sin datingprofil. Och det gör alla som är på Match. Och det tycker jag är ett väldigt bra, så att säga, utgångsläge för att hitta en seriös relation.
Tack Match!
Tack Match!
Bästa Katrin och Bingo, det är en nödsituation. Min familj, vänner och den ganska nya pojkvännen till mig har fullt upp med att planera vinterns skidresa. Jag var supertaggad tills förslaget med flest positiva röster blir en av Sveriges största skidorter. Där killen med dubbla min ålder håller till. Va? Jag fattar inte.
Ja, men det är någon kille som är dubbelt så gammal som henne.
Inte hennes nya pojkvän?
Nej.
En annan kille? Okej. Okay. Ja. Oh, nu fortsätter det. Vi har under lång tid haft kontakt och träffats för utbyte av sexuella slag regelbundet. Nu har vi båda träffat stabil partner på varsitt håll och såklart inte hörts av på länge. Han bor, jobbar och har gjort sig ett välkänt namn på skidorten dit vi nu planerar att åka. Jag har panik. Hur får jag mitt resesällskap att inte åka just dit? Och om jag nu inte kommer undan, hur hanterar jag mötet face to face bäst med denna kille i skidbacken på annan dag jul? Hammarbybacken lockar betydligt mer just nu. Snälla hjälp mig ur detta och helst med heden i behåll. Ni är återigen bäst. Men alltså jag fattar inte alla de här situationerna som folket försätter sig. Jag kan inte alls relatera. Jag kan inte ens, alltså jag kan inte svara på den här frågan, för att för mig är det så otroligt självklart att så här, om jag blir ihop med en ny kille och så börjar man snacka om skidresa och så börjar folk säga, ah, men fan, ska vi inte sticka till Åre? Jag hade ju direkt bara så här, vet du vad älskling, i Åre så bor mitt ex eller en kille som jag haft relation med, och jag har fan ingen lust att så här åka dit för att han är där. Alltså, varför är det så svårt? Men, varför är det så...
Ja, alltså, det är svårt. Det verkar vara svårt för människor att kommunicera vissa saker. Du är väldigt rak på sak och det
jag förstår inte. Men du
är ju liksom pang på rödbetan. Så här ligger det till. Nu ska vi bara förhålla oss till det här. Alltså, det är ett gammalt ex.
Ja,
det är avslutat. Det är ett avslutat kapitel, men han kan dyka upp inom en radie av 500 meter och det kan skapa en situation som blir obehaglig för mig, så att jag väljer nog att avstå.
Steg två i mitt resonemang blir ju direkt så här: vad då för situation? Vad fan är problemet? Stick dit, går in i honom face to face på annan dag jul. Ja, men vad är problem? Tja, faller du läget? Ja. Här är min nya kille. Kul att se dig. Hej då! Var är problemet?
Det måste jag säga, det håller jag verkligen med om. För det tycker jag är en mycket mer relevant frågeställning. Så här, vad är det som kan hända och vad är det som är så jobbigt? Alltså, jag vet inte hur många gånger man kanske har råkat stöta på något gammalt ex när man är med sin nya tjej. Alltså, det är ju sånt som händer. Jag vet inte, vad är det hon tror ska hända? På henne låter det nästan som att hon har svårt att motstå honom. Lite som att så här...
Någonting måste det ju vara. För att, jag menar, den här killen som befinner sig i den här skidorten, om han går in i henne när hon är med sin nya kille, då kommer ju han också bara så här... Men tja, fan, hur är läget? Ja, men det är bra, vad kul att ha det här på semester. Ha en fortsatt bra dag. Hej då!
Det skulle ju vara jävligt sjukt om han bara ställde till en scen och bara så här: va? Vem är han? Först hör du inte av dig på 2 månader, sen kommer du till mitt jobb. Men du är snubbe, vad är
det för fel? Min ort, min skidort, vad fan är du här?
Vad gör du här? Det är liksom, du kunde valt att åka till hela jävla fucking Sverige. Du bara väljer mitt jobb. Har du noll respekt? Alltså, om han dessutom är dubbelt så gammal, han är ju bara så här... Han kommer ju bara rycka på axlarna och bara, tja, är du här? Alltså, och de har inte ens hörts på ett tag. Alltså, jag fattar inte vad problemet är.
Fattar inte vad problemet är. Vi går på nästa fråga. Jag behöver hjälp. Hej Bingo. Jag är tjej på 21 år som finner mig i en situation jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag vet inte vad jag ska göra, jag behöver hjälp. Katrin och du är min vuxna förebild i livet. Jag lyssnar varje vecka på relationspodden. Jag kan inte komma på någon annan att be om hjälp. Familj och andra vuxna anhöriga har jag valt att lämna med anledning av bland annat psykisk misshandel under hela uppväxten. Jag kan inte drömma om att blanda in mina jämnåriga vänner i min skit och jag skäms. Jag undrar om det finns något jobb jag kan göra för dig eller Katrin. Jag blev lurad av min pojkvän, eller nu mitt ex, på alla mina pengar och besparingar jag kämpat med att samla ihop sedan 16 års ålder och har nu skulder på 8000 kronor jag inte kan betala. Jag kommer hamna hos kronofogden. Jag behöver hjälp. Finns det något jag kan göra för dig och få lön ganska snabbt? Har just nu 15 kronor på kontot och all min mat är slut. Jag skäms, men jag behöver hjälp. Jag kan inte komma på någon annan att fråga än dig eller Katrin. Jag har skickat ungefär samma meddelande till henne. Jag hoppas så innerligt att du ser mitt meddelande. Idag, några månader senare, är min situation förändrad. Jag blev lämnad av min kille med dubbla hyror och lån som inte är mina. Jag är just nu 7000 kronor back och har 200 kronor kvar att överleva till 25 oktober. Kan du på något sätt hjälpa mig? Snälla. Och då vill jag börja med att säga att hon skriver att hon har skickat samma text till mig, men att jag inte har svarat. Och då vill jag bara först och främst informera alla våra lyssnare att jag får, utan överdrift, jag skulle säga utan överdriva, 2-3 såna här texter varje dag ifrån människor som behöver hjälp, som sitter i ekonomisk knipa, som på ett eller annat sätt har hamnat i en situation i livet där de är desperata. Det är helt omöjligt för mig att sitta och skicka iväg just i det här specifika fallet var det 7 000, 8 000 kronor. Det går inte. Alltså hur mycket man än vill hjälpa, och det är klart att man, alltså ibland händer det att man kanske gör det, så är det ju, alltså jag kan, det här är ju bara ett så otroligt tydligt bevis för att det är omöjligt för mig att ens öppna alla de här meddelandena och mejlen jag får ifrån människor som ber om hjälp, tigger pengar, ber om jobb. Alltså det går inte. Och det måste man förstå. Så att det är mitt svar på det här. Jag vet inte vad du tycker, eller har du att säga, Bingo?
Nej, men jag får väl också en del alltså liknande frågor. Och det är ju... Ja, det är väldigt svårt. För det första är det så svårt att sätta sig in i alla dessa olika liksom, situationer. Och man ska hinna med själv. Och sen har man ju... Alltså, jag vet inte, ibland så kanske folk har en bild av att inte vet jag, kända människor har något så här helt absurt, eller liksom något så här, ett överflöd, att det bara liksom, att det liksom bara är pengar, finns i något slags överflöd, och att man kan dela med sig. Jag menar, vi är väl båda två väldigt angelägna om att hjälpa människor. Jag vet inte hur man ska göra, alltså... Man, det blir ju också så skevt om man ska hjälpa en. Jag har ju gjort det vid några tillfällen. Alltså så här, när man har liksom lånat, typ så här, lånar de här pengarna. Och de får man ju inte tillbaka. Och det kan ju vara lite tusenlappar hit och dit. Och det är klart att man vill hjälpa till. Men hur ska man hjälpa? Hur ska man göra då? Eller vad är lösningen?
Alltså, min lösning är ju tyvärr... Eller för mig har det gått så långt så att jag inte ens öppnar de här. För att jag vet, jag behöver inte öppna de här DM-serna som jag får. För att jag vet hur det börjar, jag vet vad man vill, jag vet hur det slutar. Det är omöjligt för mig att det liksom dagligen hjälpa människor ekonomiskt. Men jag tänkte på det faktiskt igår. Jag bara så här, tog ett helikopterperspektiv på mig själv. Mm. Jag hade varit och tränat på dagen. Jag hann inte varken duscha eller byta om. Först var jag tvungen att prioritera jobb och svara på mejl och liksom svara folk som jag visste satt och... Jag hade massa jobb. Så jag åkte raka vägen från kontoret till skola, dagis, fortfarande i liksom svettiga, då torkade liksom träningskläder. Hämta upp alla ungar. Åkte hem, kom in i lägenheten. Då hade jag en timme på mig innan Ringo skulle sticka iväg på sin fotbollsträning. Och jag vet hur viktigt det är för honom att liksom få i sig ordentligt med mat innan träning. Och i god tid innan träning. Så jag ställer mig och bara börjar steka, eller göra en köttfärssås. Och spaghetti och köttfärssås till killarna. Samtidigt som jag sätter på en tvätt. Samtidigt som jag liksom går runt och plockar och städar hela lägenheten. För det ser ju alltid ut som ett bombnedslag hemma. Eftersom barnen ska ju liksom välta upp. Ja, men det är ju kaos liksom jämt. Och jag mår ju så jävla dåligt av röra och kaos. Så att jag försöker alltid att så här plocka samtidigt. Samtidigt som jag hela tiden hade koll på min inkorg. För att, dels för att jag hade... viktiga saker som jag väntade, samtidigt som jag söker ny säljare, så det bara dundrade in massa CV:n. Så jag försökte ha lite så här överblick över det, samtidigt som jag hade massor med fakturer som jag hade kvar, alltså betalningar att göra som jag var tvungen
samtidigt
att göra innan.
Samtidigt som du poddar med mig. Då.
Nej, men samtidigt som det liksom kommer ju SMS ifrån så här, allt möjligt hela tiden, allt ifrån så här, pappa från Frankrike som undrar någonting, någon kompis som undrar om vi ska ut i helgen. Polska fröken som skulle ha polska lektion med Rambo på Zoom, och jag hade lovat honom att vara med för att han kände att de inte hade landat i, liksom det är ny fröken och hon hade lite för hög nivå. Ja, jag vet, men det är ju lättare för mig att vara med eftersom jag pratar polska, så jag hade lovat honom att sitta med hela lektionen samtidigt som vi skulle skriva en recension, en summering av en Elsa Beskow-dikt, läsa allting, han skulle göra nompen, Och då ringde Nova som hade möjlighet att komma förbi. Och i och med att Nova numera bor i Köping eftersom hon jobbar med det här tv-programmet, så blev jag ju överlycklig att hon hade möjlighet att komma förbi eftersom man inte kan ses lika ofta. Alltså du vet, och så du vet bara så här, det var någonting hela tiden så var pang, var tvätten klar. Skulle jag flytta den till torktumlaren, plocka, fixa, maten, polskan, Elsa Beskow-dikten, ring, gå tillbaka. Nova kommer in, mysigt, kolla YouTube-klipp. Alltså du vet, det var sånt jävla, du vet, jag bara så här, när den här dagen, ut med Ross, när den här dagen, eller den här kvällen var slut, jag bara satte mig på sängkanten och bara tittade på mig själv och bara, gud, jag sitter fortfarande här i så här svettiga paddelkläder från när jag spelade paddel 2 på dagen. Jag har själv inte ätit, för att det hinner jag inte med eftersom jag går ju som en så här robot där liksom. Och sen har man ju curlat sönder de här ungarna, så att Rambo ligger ju också i soffan och bara så här, får jag en corny? Och man bara, alltså den ligger i skåpet i köket. Det är lika lång väg för dig att gå och hämta den där jävla cornyn som det är för mig.
Ja, det var då jag ringde han. Han är ju, Rambo är ju en lyxlirare.
Ja, men du vet, samtidigt som jag blir så här, han hade varit så jävla duktig hela kvällen. Han hade gjort den här Elsa Beskow-dikten och det var så här, det var massor med svåra ord och vi skulle lära oss vad betyder sinober och grann och bart och du vet, han hade varit, och så polska lektionen, han har varit skitduktig. Och då känner jag så här, han har varit så, alltså han har verkligen presterat ikväll. Han förtjänar att bara ligga på soffan med sin telefon som man dessutom inte kunde göra någonting roligt på, för att jag krävde att han skulle göra klart nompen, så han låg och liksom räknade multiplikationstabeller. Då borde jag väl fan kunna serva honom med en jävla corny. Men alltså, och bara, du vet, efter att ha berättat allt det här, ska jag då lägga mig i sängen när jag har så här 30 min, för jag var ju tvungen att ta en dusch, det var jag bara tvungen att göra. Ska jag lägga mig då i sängen och börja så här gå igenom texter från olika människor och skänka pengar dessutom? Alltså, nej. Det är liksom, jag sliter jävligt hårt för mitt liv. Så att det finns en gräns, kan jag känna.
Ja, såklart. Och jag känner likadant. Men jag funderar på, det är ju de facto, alltså det känns ju, alltså det är ju oroliga tider. Det är elpriserna, alltså allting är ju svindyrt, alltså driftkostnader, energi, alltså allt liksom, dieselpriser, det är så dyrt, och det är ju säkerligen många som har det tufft. Jag vet inte, antingen det som jag vet inte, vi skulle ju kanske kunna hjälpa någon, eller på något sätt, eller om vi skulle ha någon liten så här hjälp, relationspodden hjälpfond eller någonting, jag vet inte, bara ha, så kanske folk, vi kan hjälpa, det kanske är någon som lyssnar på oss som också vill hjälpa till, och så kan man ju bara, du vet, ibland gör de ju det i radio, du vet, de delar ut en slant till någon.
Jo, men då ska man ju dessutom lägga resurser på att sitta och gå igenom alla de här mejlen man får för att bena ut så här. Vem bluffar? För det är ju jättemånga som gör det också. Det
är det vanligt, tror du?
Ja. Så då ska man börja så här, vadå? Ringa upp folk, träffa folk, ha fysiska möten för att hitta... För man, alltså, tyvärr. Jag har tyvärr inte... men alltså så här, vi bor ju i ett land där alla kan få hjälp. Vi har en fantastisk arbetsförmedling.
Jag var ju på, vad heter det, jag träffade någon liksom random person på någon så här flygplats eller någonting som jag började prata med, och så berättade han att han hade ett barn då med obotlig cancer, och det fanns bara en sån här speciell operation som kostade typ så här 1,5 miljoner, och det var ju så otroligt så här hjärtskärande. Och sen kom jag ihåg att han frågade om jag, eller jag vet inte varför, vi bytte kontaktuppgifter eller någonting, men så hörde han av sig och ville, och sen visade sig, alltså det var så, jag fick egentligen aldrig riktigt klarhet i hela den situationen, men jag tror att det var så att han faktiskt hade ett barn som var sjukt, men att han fick in såna enorma liksom pengar, så att, och han hade ett litet så här, det verkade vara en så här tvivelaktig person, och det var ju, det här kommer jag ihåg, för det var jättemånga människor typ som började dela, och jag fick en så här, en dålig magkänsla, för att han var ju lite han kändes lite så där suspekt liksom. Och det är jävligt svårt när man sitter med en person som känns lite så här suspekt och som berättar om sitt sjuka barn. Alltså förstår du? Så att, det var bara det som var lite absurt var att han liksom i ena meningen pratade om skulle liksom framhäva sig som otroligt framgångsrik och sen i andra var han tvungen. Jag satt hela tiden och tänkte så här, att om han nu är så liksom framgångsrik och skulle styla med sin dyra klocka och allting, vad var det som var så jobbigt då med att liksom bekosta den här operationen med barnet så liksom. Men sen uppstod det ju en diskussion av att alltså just den här insamlingsprocessen runt då människor som skulle ha, och ofta barn då, som skulle få såna här komplicerade icke godkända operationer i ett land som ett sista tappert försök för att alltså, och det var ju, han var ju tydligen en ful fisk som tog alla de här liksom swishpengarna och folk var ju,
men gud,
ja, det var helt fruktansvärt och det blir också så här,
ja, okej, nog om det, nu går jag på nästa fråga.
Men vad nog om det, vad kom vi fram till?
Att vi inte har möjlighet att skänka pengar.
Mm. Oh, det känns,
eller jag har varken tid eller möjlighet att skänka pengar eller gå igenom alla de här mejlen som jag får hela tiden.
Mm.
Så då går jag vidare. Jag är 20 och har en bonussyrra som är 15. Min mamma är skild med hennes pappa sedan något år tillbaka, men vi umgås fortfarande som syskon. Nu har hennes pappa, 49, börjat dejta en ny tjej. Först var min bonussyster glad för det, men sen fick vi reda på att tjejen han dejtar precis har fyllt 18 år. Wow. Ja, nej förlåt. Hon går alltså fortfarande i gymnasiet. Min bonussyster är såklart jätteledsen, arg och äcklad. De är ju nästan lika gamla. Hennes pappa tycker att hon inte ska lägga sig i. Och det verkar som att han prioriterar att träffa hans nya tjej mer än hans barn, att hans barn ska känna sig trygga. Min bonussyrra har till och med hotat med att bryta kontakten med honom. Men han fortsätter ändå att träffa henne öppet. Vad ska vi göra? Är det hon som borde låta pappan leva sitt liv? Eller är det faktiskt sjukt att han har så stor åldersskillnad? Alltså jag måste faktiskt vara ärlig i mitt svar.
Är inte du alltid ärlig?
Jo, men jag känner att jag verkligen måste vara ärlig i den här frågan. Och jag tycker att det är förkastligt att en 49-årig man är ihop med en 18-åring. Alltså jag tycker inte att det är okej. Jag absolut inte. Ja, och dessutom, om jag nu, för att jag är ju inte långt ifrån 49, om jag nu skulle bli dödligt förälskad i en 18-årig liten pojke, vilket det är ju helt omöjligt, för det är ju ett barn. Men om det nu skulle ske, så skulle jag väl för aldrig i livet visa det öppet. Med respekt för mina barn. Alltså vad är det för, ja,
exakt,
fel?
Det är ju så absurt i flera avseenden här. Men framför allt så är det så, alltså, jag är ju exakt i den liksom potentiella situationen. Om man,
men tänk dig att du skulle bli ihop med en kompis till Nova.
Nej, men det är ju helt otänkbart. Alltså det är ju så otänkbart.
Nej, men det är helt alltså, då hade jag anklagat dig för att saker och ting inte stod rätt till i din skalle, kan jag säga.
Jag förstår det. Och jag menar, jag har ju umgåtts otroligt mycket med Nova och alla hennes kompisar sen de var liksom tonåringar. Och jag har ju liksom, du vet, vi har ju varit nere hos, jag kommer ihåg när vi åkte ner till Frankrike med Vlad och festade någon gång när de fyllde år. Och så åkte vi till London, har vi varit två gånger. Och vi har ju liksom rest och jag har ju tagit med dem och allting, va. Och jag kan ju inte för huvud taget förstå män som inte liksom kan särskilja på den. Alltså det är ju lite sjukligt det där. Men för mig blir ju alltså min dotter och hennes kompisar, det blir ju en no-go-zone. Alltså det är inte, jag kan ju inte ens, Alltså, det är så jävla absurt också när man har en dotter i den åldern, alltså som är så då, alltså så här, att då att ens överväga att ingå i någon slags så här känslomässigt engagerad generation. Alltså det är
nej,
ju
det är
faktiskt
no, det är no, det är inte okej. Okay. Det är absolut inte okej. Okay. Jag tycker det inte det. Jag tänker
det är
nu på att säga
det är fel.
Nej, men alltså så här, Ringo är 12. Jag är 45. Om några år, alltså om 6 år är Ringo 18.
Ja, när du är 51.
Ja, det är ju inte jättestor skillnad mellan 49. Det är som att jag plötsligt skulle komma och bara såhär, jag och Carl är ihop.
Ja, men det går ju inte. Det är ju jättekonstigt.
Det är
så jävla sjukt. Jag vet inte vad som är... Alltså det är ju två sjuka saker. Ett, att man är så omogen i sitt känslospektra att man liksom går på en så ung person som är liksom väldigt, väldigt ung. Det är ju liksom ena felet. Och det andra, att man går emot sin egen familj och sin dotter och bara så här, du ska inte tala om för mig. Alltså då är man ju så här, alltså det är för mig liksom så här, det är så jävla absurt.
Ja. Ja, men tänk dig själv, alltså så här, tänk dig så här, när jag lämnar, du var ju samma, du berättade det förra veckan, men nu den här veckan har jag varit med barnen, så då har jag så här varit och lämnat Rambo där inne, alltså du vet, det minsta lilla, han bara tittar på mig med så här höjda ögonbryn och bara
ja, den blicken man får, man bara munwalker.
Man bara, verkligen, ja.
Man blir så liten.
Out.
Man är så liten inför sig. Man är så liten och bortgjord. Däremot, det var ju faktiskt något år, alltså för några år sedan som, eller nej, något år sedan, då, jag kommer ihåg att Nova skojade förvisso med mig, men hon sa det var ju någon av hennes kompisar som hade en stora syrra som var typ så här 22 eller 23. Och då sa hon så här, det är faktiskt den enda tjejen i mitt umgänge, pappa, som du skulle kunna få... Alltså, hon skojade lite för hon gillade den här tjejen, liksom. Men jag blev ju typ... jag tog ju det som en så här otrolig komplimang, att jag inte var liksom helt... Att hon ändå kunde skoja om det, typ. Det var så här för mig som ett... Vad är det värst? Att gå emot sina barn... Alltså, om du då är 50, så här, vad är det värst? Att du är så känslomässigt efterbliven att du liksom ingår i en relation med en så ung person, eller att du skiter i vad Ringo tycker?
Ja, väldigt, väldigt svår fråga att svara på. Men jag måste ändå välja... det här med mina barn. Alltså, om jag måste välja så har jag hellre en hemlig relation än att utsätta mina barn för något som de inte...
Alltså,
ja,
det, jag menar. Det, men det är sånt, för mig är det sånt osunt föräldraskap. Alltså, jag kan inte riktigt förstå... Jag tycker ibland man hör så här... Framförallt män som bara så här ingår i relationer eller skiter i sina barn eller prioriterar bort sina barn eller så. Det är så osunt och skevt, tycker jag.
Ja. Nej.
Men
vi säger
men,
nej.
Men vad fan ska hon göra? Det ska vi svara på. Det var ju därför hon, alltså nu har vi bara sagt bara, han är med här, hon bara, tack för
infon. Nej, men vadå? Hon får väl bara sätta på det här avsnittet. Hon har ju skrivit in frågan till oss. Ja. Så hon får ju säga till bonussyrran att hon sätter på det här avsnittet högt i högtalarna hemma när pappa är hemma. Så får pappa höra att pappa får ta och kamma sig. Och nummer ett, inte ingå en relation eller ha en relation med ett barn. Och nummer två, respektera sina barn och göra det
och
som
önskan, ja.
Men det som de mår bra utav.
Verkligen, så. Verkligen.
Nu från det ena till det andra har jag en jättesöt 18-årig flicka framför mig här, en bild.
Uh-huh.
Och hon skriver så här: "Tjena snyggingar, jag har ett problem som jag har börjat tänka på väldigt mycket på det senaste. Jag är en tjej som snart fyller 18 år och jag har aldrig haft ett förhållande med någon. Har såklart träffat folk men aldrig haft en relation. När folk frågar blir de helt chockade och undrar varför. Det är nästan lite skämmigt att berätta. Jag har också ifrågasatt mig själv och undrar lite, vad är det för fel på mig? Mina kompisar har alltid haft kille och jag och en till tjejkompis i vårat gäng är de enda som inte har kille. Jag blir otroligt stressad av detta och tycker också att det är lite synd att jag inte har haft någon ungdomskärlek. Det är inte jättekul heller när samtalsämnet ofta är om deras killar och relationer när man inte kan relatera. Det blir lite som ett utanförskap kan jag känna. Här har ni en bild på mig om ni vill ha ett ansikte på mig. Och hon är jättesöt och en urgullig tjej verkligen. Men hon ser väldigt, väldigt ledsen ut på bilden. Det kan jag reagera på. Varför väljer man att skicka en bild på sig själv där man ser helt förstörd ut?
Det var väl kanske överdrivet. Helt förstörd ut. Hon ser väl bara...
Vadå?
Men det var väl lite överdrivet. Hon ser inte helt förstörd ut. Jag tyckte att hon var väldigt söt och...
Jättesöt. Jag säger otroligt. Att hon är jättesöt.
Ja, hon är bedövande söt. Hon ser inte
jag tycker
förstörd.
Att hon ser så här ledsen och olycklig ut på bilden. Men okej. Då vill jag börja med att säga att en ungdomskärlek kan man ju ha långt efter att man har fyllt 18 år. Det är absolut ingenting oroväckande eller konstigt på något sätt att man inte har varit i en relation när man är 18 år. Jag tycker bara att hon ska släppa det helt.
Ja, men alltså, snälla. Gud vad du är dålig på att ge. Alltså, jag kan säga så här, jag var ju... blev jag med min oskuld väldigt, väldigt sent. Alltså, det var fruktansvärt. Alltså, om jag skulle lyssnat på dig nu, bara släpp den, gå vidare. Nu i framtiden kommer allting bli bra. Och jag bara, thanks for nothing, skulle jag säga. Alltså, det var det sämsta, sämsta advice jag har fått. Nej. Nej, men vadå, liksom, släpp den. Det kommer bli bra, det löser sig. Nästa fråga. Man bara, okej.
Ja, säg du har erfarenhet av det där. För jag har ju inte det. Jag ingick i min första relation när jag var 12.
Ja, jag vet. Du har ju bara så här, liksom började dejta när du var så här 10,5 och förlovade när du var 12,5.
13.
Högklackat när du var 13 och 14. Planerade bröllop när du var 14. Och.
Typ.
Nej, men du har ju verkligen... Alltså, jag vet precis hur det känns när de här samtalsämnena kommer upp och att bli av med sin oskuld och vara sen och på boll alltså, och inte ha någon riktig så här relation. Alltså, fruktansvärt. Jättejobbig tid. Alltså, jag tyckte det var jättejobbigt. Och man hade olika så här, tankar och funderingar på hur man skulle parera det när de här samtalsämnena och det här dök upp. Det som jag kände, eller som jag känner lite grann, det är ju att man... alltså jag hade ju någon tjej som... Vi har vid något tillfälle... Vi hånglade på någon fest eller... Jag kommer ihåg det i varje fall. Och det jag vill säga till henne är att hon kanske bara ska försöka så här hitta... Nu, till skillnad från då, om jag tänker liksom, den stora så här, nackdelen, nu är ju vi så pass gamla, det var ju så här, det fanns ju liksom ingen, alltså inga sociala medier eller nätverk eller någonting, utan det var ju så här, man satt och kollade den där skolkatalogen och så försökte man pricka in när den här tjejen man tyckte var söt fanns på skoldiskot, liksom. Alltså, att komma i kontakt med en specifik person som man tyckte det fanns någonting spännande runt, det var ju ett projekt utan dess like. Det kunde ju gå månader innan man liksom sprang på den här människan. Nu kan du ju bara skicka ett Snapchat. Liksom. Alltså det är ju så här, alla är ju så jävla tillgängliga. Så det jag tänker kunde möjligtvis vara en liksom fungerande strategi för henne. Det är att hon ska på egen hand utanför sitt nätverk hitta en gullig kille som kan fungera som ett liksom som en jävla försökskanin liksom som hon kan gå och liksom träffa som ingen av hennes tjejkompisar vet vem det är. Han går inte på samma skola liksom det finns liksom ingen så här så att hon kan bara så här få det här den här känslan av umgänge, kyssen, träffas, göra saker, du vet så här. Och så behöver inte det vara någon kille som du ska ha och showa upp för dina polare men som du kan ha bara som ett jävla experiment liksom. En försökskanin. Jag tänker att det skulle kunna vara ett alternativ för den killen. Mm. Alltså med tanke på hur söt hon är. Jag skulle gärna ha varit hennes försökskanin. Alltså du vet, hade hon hört av sig till mig när jag var så här 18 och bara, du verkar vara, du är inte så snygg men du är rolig, ska vi ses? Alltså jag hade bara varit såhär, ha gärna. Mm. Och så hade hon sagt till mig såhär, du, det är så här att jag tänkte vi skulle göra någonting. Det kommer aldrig bli du och jag, men du kanske får en puss, liksom. Du, jag skulle bara så här, jag tar dealen. Alltså jag sign me up hade jag sagt. Alltså förstår du? Och då blir det liksom, då kan hon liksom kolla på någon film, de kan liksom så här, och då får hon någon slags känsla och då har hon ju, tänker jag, någon slags referenspunkt sen att referera till. När andra har sina, gud, jag kommer ihåg när jag, min kille, vi kollade på den där serien eller någonting. Ja, men då har du också kollat på den där serien liksom. Vem var den där killen? Men det var en kille, du vet, en sån här semesterflirt. Du vet, en sån här kille som bor granne och som bara råkade hamna på samma landställe. Du vet, då är det ju inte nödvändigtvis så att man bara så här, han är inte tillräckligt stygg eller någonting. Då är det ju lite att man kanske så här lägger fokus på andra saker liksom. Än det där att man ska stå liksom med alla sina tjejpolar och välja kille på skoldansen liksom. Inte snägg. Okay. Tänker jag alltså, att det kunde vara någon slags idé eller ett koncept.
Ja, men jag tycker att det var en bra idé.
Mm.
Alltså, eftersom du sitter ju inne på erfarenheten, så känner jag att jag så här, jag säger ingenting. För eftersom jag kan inte det här. Jag vet inte.
Nej, men det är ju, alltså, det är väl, alltså, dels så är det ju att vara. Sen får man ju också tänka på, fan, det är ju alltid någon annan jävel som ljuger om vad man har gjort och vart och allting. Så, här, så att man måste ju också försöka jobba med den där känslan att känna sig dum. För det finns ju ingen kille i världen som tycker att man är liksom konstig eller så. Alltså det finns ju, hon har ju inget liksom, hon behöver ju inte oroa sig för att det på något sätt skulle kunna vändas emot henne. Ibland kan det ju bara vara så här rätt skönt också att vara så här ärlig och uppriktig och bara så här ta ett djupt andetag och få ur det och säga så här, alltså jag måste bara säga att jag har verkligen ingen erfarenhet av det här. Och så får folk reagera på det. Men det är ju inte, alltså, och då kan man ju också reflektera över, skulle det vara så att hon upplever att hon blir lite, inte vet jag, retad eller känner sig utanför eller så. Ja, men då är det ju fan dags också att fundera på sitt umgänge. För att jag menar, man ska ju inte vara, man ska ju, i den bästa världen så ska man ju umgås med människor där man känner sig trygg, där man kan vara ärlig och transparent och berätta liksom vem man är och hur man mår och så här, va. Och man ska, om man hela tiden ska gå och ha en liten så här klump i magen att någon ska komma på att man inte haft, alltså, ja, det är ju inget bra betyg på ens umgänge, tänker jag.
Nej, det har du, det kan jag verkligen hålla med om. Bra råd, Bingo. Du, med de orden, jag ska gå på bio ikväll, hur sjukt.
Men vänta nu, vad ska du se för film under? Top Gun har du väl sett?
Gissa en gång.
Ska du se Top Gun igen?
Det finns en film som typ hela Sverige pratar om, som är på varenda jävla affisch över hela stan.
Men vänta, är det Alex film?
Nej, det är en scen på 15 minuter där en människa spyr som alla pratar om.
Ja, Rubens, den här...
Jajamän.
Nej men gud, vad heter den? Den heter...
Triangle of Sadness.
Exakt. Men är det... Ja, exakt.
Han är ju med... Ja, nu kommer jag inte på vad han hette. Den amerikanska härliga...
Den är väl en sån där man måste se film typ.
Jag ska gå på den ikväll.
Gud,
min första barnfria dag.
Vem går du med när du går på bio?
Ja, men det är den här nya förmågan.
Ja, men alltså den där nya förmågan. Alltså han ska... Den nya förmågan.
Alltså det ska bli väldigt mysigt. Och slutligen så vill jag berätta någonting så jävla roligt som jag råkade ut för. En sån här vardagsbetraktelse som jag tyckte var så kul. Jag pratade med Ringo här, om det var igår. Och så Han är så jävla trött. Han är så jävla rolig, vet du. Du måste be Ringo berätta för dig om hans hemkunskap. Alltså jag skrattar ihjäl mig. Han bara, nej men idag fick vi sitta och lyssna i 2 timmar på hur man gör en fruktsallad. Hur man skär bananen, hur man skalar. Alltså jag skrattar ihjäl mig åt honom. Han, men, är, så, men, han är så kul när han...
Han är liksom rolig. Så här,
ja, men han är liksom så här hånfull på ett gulligt sätt. Ja, så nu ser jag, så att jag är så här, jag längtar ju lite efter varje gång han ska berätta en ny lektion. Vad har du haft hemkunskap? Han bara, idag var det faktiskt lite roligare för idag fick vi göra en potatis och purjolökssoppa. Jag bara, åh gud vad gott, berätta.
Men gud, det kommer jag typ ihåg, det gjorde vi också.
Så då började han berätta om
hur... Och det blir ganska
gott,
kommer jag ihåg. Och så var man
ja, jätte. Det är gott. Ja. Sen började jag berätta det och så säger han så här, ja. Och sen så skärde jag purjolöken.
Och du
jag
bara skar.
Exakt, jag bara skar. Han bara, ja, skar. Ja, och sen så skulle jag skara purjolöken. Det är jävla gulligt hur de liksom, deras små hjärnor funkar, de här små barnen. Jag skrattar gärna med.
Skara.
Jag bara, nej, då är vi tillbaka till skära. Han bara, åh. Det var kul.
Jävligt härligt.
Skulle jag skara
purjolöken? Har det gått bra att ha dem en hel vecka?
Älskar det. Ja. Älskar det.
Det är faktiskt skönt alltså.
Ja, det är grymt. Det är så avslappnande. Jag kan bara så här andas ut. Jag vet inte om jag har sagt det förut, men det är bara så här, hela min hets är borta. Nu kan jag så här, jag kan göra läxan i lugn och ro med Rambo och inte ha dåligt samvete för att jag inte konstant delar mig på tre. Du vet så här, jag ska vara lite med Rambo, lite med Ringo, lite med Falke. Nu kan jag bara så här, ja men nu sitter jag hela kvällen och bara gör läxan med Rambo. Så får Falke sitta och spela Roblox. Och sen dagen efter, så jag tycker att det är... Och de här överlämningarna också, du vet, du kan ju tänka dig, det är liksom, det är som en så här, för mig när jag bara så här, idag är det tisdag, då bara så här, packar jag ihop allt så här, Rambos kompletta tennisväska, squashkläderna, fotbollsryggan med matchtröjan, allting bara så här, lämnas, och sen kan jag bara så här, bara fokusera på mig själv, på mitt jobb, på min träning, på mina vänner, på allt jag nu har i mitt liv i en vecka. Jag älskar det, jag är jättenöjd, och du?
Nej, jag känner precis samma sak. Jag tycker att det är nästan lite så där overkligt vilka, alltså, för att jag menar, när vi satte vårt liksom typ det här 3 dagars intervallen, det var ju väldigt mycket utifrån barnens perspektiv. De skulle inte uppleva ett stort uppbrott mellan oss och liksom känna att vi fanns där för dem. Och det känns lite som att nu får vi faktiskt, alltså nu har vi trygga, gulliga, liksom kärleksfulla barn. Alltså det,
verkligen.
Det är typ som att vi får en belöning nu. Det är lite så här, nu får vi skörda för att vi har krigat med det här liksom schemat och funnits så här, barnen är liksom så här, va? Så det är som att... Det är lite overkligt när man tänker på att öppna upp för möjligheter. Man bara säger, men nu är jag en vecka i Jämtland. Och så bara är jag där uppe. Däremot så undrar
jag som var en vecka i Marbella förra veckan. Alltså snälla rara. Ett helt nytt liv för mig. Jag kan ju inte typ åka till Marbella varannan vecka plötsligt.
Det är faktiskt helt otroligt alltså.
Alltså inte för att jag ska det, men jag kan det.
Men jag undrar... För jag ringde Rambo igår och så här, det var så jäkla mysigt och han låg där och käkade den där krispen. Vad är det han äter? Vad är det krispen?
Corny. Nej men prata inte om det, det är ju sånt jävla skit, men jag låter dem äta det ändå.
Men min fråga är, för du brukar, alltså man är ju, blir ju också lite så här bortkopplad från barnen för att man liksom sugs in i sitt typ varannan vecka liv. Men borde man prata med barnen lite oftare, eller?
Alltså jag vet inte.
Jag känner andra gör alltså, med den.
Ja, men jag tänker, fast jag tänker så här, de har ju mobiltelefoner allihopa. Vill de ringa någon, de kan ju ringa dig när de vill eller. Men sen kan jag skulle också vilja tillägga att jag tycker att det är så himla bra. Jag är glad över den relationen som vi har och även den livssituationen som jag har försatt mig, där jag har så här, jag har min lägenhet precis där barnen är hela tiden, både med så här, skola, dagis, fotbollen, allting. Så, och nu så här, även fast det är din vecka nu, så kan Ringo så här, när han slutar skolan så kan han gå hem till mig. Han kan gå upp i min lägenhet, spela FIFA, ta lite mellis. Att det är så här, att jag inte har någon så här ny snubbe nu som ska hålla på och tycka och tänka och bara, åh, nu är det pappa vecka, då ska det inte vara några jävla ungar här. Nej. Du vet så här.
Spelar många... han på din stora TV eller?
Ja, thank you very much. Mm. Nu har han liksom tagit över hela jävla lägenheten. Jag måste renovera. Jag kom på det igår kväll när jag skulle somna, att jag måste göra om ett rum till, alltså jag måste liksom göra en så här rokad hemma, så att Rambo får flytta till det lilla rummet, Ringo och Falke, för att Ringo sa att det var helt okej för honom att dela rum med Falke, göra spelrum. Jag ska renovera över jul.
Bra idé.
Ja.
Gud vad bra.
Du, med de orden ska jag sticka till läkaren med Rambo nu.
Ja, du får höra av dig efter det då.
Självklart.
Ja, och ni som lyssnar, fortsätt mejla era intressanta frågor. Mm. Det är väldigt, väldigt kul att ta del av allting. Mm. Och mejladressen är som vanligt vinkelsnabla@relationspodden.com.